Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej, det här är Tony från Sanspodd. Innan vi drar igång dagens avsnitt med fantastiska Thomas Boström så vill jag bara sticka in och tacka för förtroendet. Vi har nu haft den här podden igång i över ett år. Under det året har vi lärt oss många viktiga saker om att driva en podcast. Men vi har också lärt oss om saker man inte ska göra, på gott och ont. För oss har det varit viktigt att låta podden leva sitt eget liv. Att låta den styra oss istället för att vi ska försöka styra den. Och det har gett resultat. Under vecka 10 toppade vi poddtoppen över alla kristna poddar i Sverige. Vi är naturligtvis jätteglada över den respons som vi har fått. Och vi är ödmjuka inför framtiden. Eller ja, en av oss i alla fall. Om du inte redan följer oss på Facebook, Spotify, iTunes eller Instagram så får du hemskt gärna göra det. Men nu, utan någon större fördröjning, så kommer här en av de viktigaste och varmaste samtal vi hittills haft i podden med Thomas Boström. Var så välsignade.
Tony, hur gammal var du 1973?
Jag var...
Inte ens förut, ursäkta mig en fråga. Hur gammal var din mamma 1973?
Min mamma är född 48.
Ja, jag var 15. Det var inte mycket att skryta med, det var en svår tid i mitt liv. Vi hade en möjligen... viktighet att hålla, som tonåring, hålla handen i. Och det var en kör i denna kyrka där vi nu sitter, Lösta kyrkan, som heter Missionskyrkan på den tiden. En kör, och det här är alltså tidigt 70-tal. Det är lite körer överallt, framförallt i Jönköping och i överhuvudtaget Jönköpings län, eftersom det är så frikyrkligt. Den här kören fick ett uppdrag, en inbjudan att vara med på tv, ett tv-program. Det var stort på den tiden. Inte alla hade ens TV2 1973. Alla hade ju TV i hela Sverige. Och alla TV-apparater har alltid kostat 4 000 så och då. Det är lite märkligt. Det är ju en halv månadslön på den tiden. Då är vi med i TV:n. Göteborg, Studio 2 i Sveriges Radios hus i Örgryte. Rivet sedan länge, det heter Synvillan med naturlig göteborgshumor. Det är TP. Då var vi med och sjöng där i den här kören. Kören heter Exodus och programmet heter Sånger från Björngårdsvillan. Då har jag ett starkt minne av två andra, jag höll på att säga artister, två andra medverkande. Två unga killar, 20-årsåldern. En har en speciellt intressant gitarr. Och så börjar de sjunga. Och vi sitter ju då som publik på sätt och vis och hör det här när det spelas in. Fantastiska killar slår det mig då. Och jag är särskilt nyfiken på hur han med den intressanta gitarren med en cutout, du vet, hur han spelar. Det där var första gången jag såg och hörde Thomas Boström.
Oj, vad är jag med?
Det var förmodligen första gången Thomas Boström också var tv. Det har varit mycket sedan dess. Thomas Boström, du är mycket välkommen till denna podd.
Tack så hjärtligt. Jag kommer inte ihåg det här, men jag vet eftermälet. Och PG Persson som jag spelade tillsammans med i några speciella tillfällen. Vi träffades året innan den här tv-inspelningen. Och jag kan nog faktiskt säga att han är min bästa vän. Vi är väldigt olika på väldigt många sätt. Men vi har regelbunden kontakt. Åtminstone ett par gånger i veckan. Fortfarande efter alla dessa år.
Men han bor snart,
nej, han bor i Göteborg. Det är snart 50 år.
Ja, det är faktiskt.
Vi har inte mycket att säga varann, men vi ringer och bara hör hur vi mår och vad vi inte gör nu för tiden. Ja. Jaha, sen vet jag också att det var en reaktion på det här programmet. Jag kommer inte alls ihåg vad vi gjorde, men producenten tog kontakt med oss efteråt och hade fått någon sån här tittarreaktion ifrån någon karl som önskar att de inte skulle ha pojkar som sjöng som galna italienare mer i programmet. Och det var PG och jag, vi har sjungit som galna italienare. Jag fattar inte vad det var för något.
Ja. Du, det var, jag minns det mycket mer. Jag var 15 år och det här var någon gång i oktober-november 1973. Det var det gjorde ett visst intryck, den saken är klar. Den gitarren jag nämnde, var det en Bolin?
Nej, det var en Levin.
En Levin.
Levin 111 hette den. Flygelgitarr kallades det på svenska.
Det, och jag minns att jag aldrig sett en sån tidigare. Inte för att jag spelade mycket gitarr då. Men det var väl ungefär det enda jag spelade. Lite Lille Katt och Björnens Hovgitarr. Men det påverkade mitt musikaliska väsen ända tills jag sågade av mig pekfingret här häromåret.
Ja, men jobbigt. Men du kan spela dragspel?
Ja, dragspel går bra. Dragspel är ju ett sånt här pig- och drängspel som bara är demokratiskt och inbjudande och sådär. Så det spelar jag gärna.
Ja, men musiken, alltså gitarren har ju varit min bästa arbetskamrat. Jag började ju jättetidigt. Jag fick en gitarr när jag var 9 år utav mamma och pappa i födelsedagspresent när de insåg att jag inte skulle bli någon bandyspelare. Fick jag en gitarr. Och jag hade inga vidare killintressen i brukssamhället, Ankarsholm där jag växte upp, utan det var gitarren. Och sen skrev jag lite vers och sen målade jag blommor. Jag hade en massa tjejintressen kan man säga. Jag var inte speciellt killig.
Och en bruksort är ju inte det.
Nej, men det var ju alldeles, jag hade ju tjejerna för mig själv. Allihop. Jag hade ju tillträde till deras allra hemligaste rum. Och jag har ju spelat, jag kan säga, jag har spelat gitarr varenda dag sedan jag var i 9-årsåldern.
Ja.
Och då blev det så att gitarren blev ju inte bara ett kompinstrument, utan det blev också basen och det blev också rytmsektionen på något sätt.
Ja,
min ensamhet så utvecklar jag nog. Men jag har lämnat det mer och mer. Nu är det mer lågmält och renodlat visgitarr igen, tycker jag. Men det går att komma lite.
Jag får intrycket att du skriver en sång väl rimmad, finurlig, med någon kläm på slutet. Mellan två tåg. När du väntar på bussen.
Ja.
Du bara har det.
Ja, det är en sanning med modifikation. Jag har nog sången tämligen klar för mig väldigt snabbt. Det kan gå på en halvtimme eller en timme. Och jag skriver oftast på tisdag eftermiddagar.
Yes.
Och det har blivit så. Men sen kan jag hålla på och små, alltså melodierna gör jag aldrig någonting åt. När rytmen och finns där och texten på det sättet, då sjunger jag bara in det här. Jag skriver inte noter, utan då trycker jag på record och sen spelar jag in det, så får det bli så. Jag ändrar ju aldrig det. Och, men däremot så kan jag hålla på och flytta en stavelse framåt och tillbaka i flera år innan jag är nöjd.
Men sen har du, om du inte skriver noter eller inte på det sättet är noterad, då har du god hjälp av
någon. Ja, ja, jättemånga.
Men sen så du jobbar ihop med Backa Hans, med, ja, med Stockholmseliten.
Ja.
Hur många skivor har det blivit? Vet du det?
Ja, det är
25?
Ja, det är någonting sånt.
Ja.
Jo, men jag har ju varit bortskämd med fantastiska musik. Jag förstår inte det. Men det är väldigt många som... Och jag får ju förfrågningar ifrån jättefina musiker som undrar om jag har någonting på gång, om de kan få vara med. Så att jag har... Och jag tror det är inte bara mig det beror på, eller mina sånger, eller att jag är jättegenerös, utan jag har också en ljudtekniker, Micke Leander, som jag har gjort åtminstone 15 skivor tillsammans med. Och han är så fruktansvärt bra och älskad utav musiker. Alla därför att han har ett så fantastiskt öra och är snäll mot det man bidrar med. Så det är nog mer det att de vill jobba med Micke Leander. Och jag har varit väldigt bortfört.
Men ni håller till på Gotland, skulle du?
Jajamän.
Studio?
Sandkvies studio, nere i hamnen i Visby.
Är det där Rickfors också har gjort? Och...
Nej, han gjorde, det var visserligen Sandkvies studio, men de gjorde det ute på en socken ner på södra Gotland. Men det var med Micke Leander som tekniker.
Ja. Jaha, nu sitter bara jag här och pratar med Thomas. Tony,
men Tony, vem är du?
Ja, alltså, jag hade ju aldrig hört talas om dig innan igår.
Jag hade aldrig hört talas om dig heller.
Det var ju, det är ju mer naturligt, får man ändå säga. Men jag hade inte sett ditt ansikte eftersom jag jobbar med församlingens hemsida.
Ja.
Och höll på att lägga upp grejer och kalender. Så därför, så då kände jag ändå på en gång när jag kom in i kyrksalen i år, när du skulle ha en liten konsert. Och direkt när man träffar dig så är det som att man blir inte bara träffad, utan man blir träffad av något. Det är bara liksom...
Är det på gott eller
är det på... Ja, på gott alltså, bara. Det är något väldigt speciellt med dig. Som, inte bara som person liksom, när du talar, sjunger och spelar. Utan... Det är lite som någon sorts blixt av ödmjukhet och kärlek när man så fort man kommer i närheten av det. Och det är ju så fruktansvärt unikt i den här världen.
Så intressant formulering, blixt av ödmjukhet.
Ja, men det bara slår till liksom.
Ja, okej. Okay.
Och hade du inte valt Gud i dina unga år så hade du nog kunnat bli en fantastisk popstjärna. Lite den känslan får man.
Jag är väldigt glad för att inte jag blev någon fantastisk popstjärna. Därför att jag tycker att det är ett underverk att jag ändå har kunnat hållit mig flytande med min musik i alla dessa år utan att ha en hit eller någonting sådär som man måste åberopa. Utan jag kan stå och sjunga precis nyskrivna sånger utan att be om ursäkt. Jag behöver inte ta mig till havet eller någonting, vingar för pengar eller någonting sånt där. Och det är jag otroligt tacksam för, att det funkar.
Mm.
Sen är det ju ingen stor publik, men jag har en väldigt, den lilla publik som jag har är ju väldigt trogen. Och jag är så förvånad att det är så många som ändå lyssnar på mina låtar på Spotify. Jag trodde inte att det var någon som sökte på mina låtar, men det är jättemånga som lyssnar på mina låtar.
Mm. Jag slängde mig in i Spotify på en gång igår och har lyssnat igenom alla skivorna. Som
oj,
är där.
Oj, oj, oj.
Så att jag har varit jättebetagen. Och sen berättade om en man som heter Pelle. Och där kände jag också en enorm... Ja, det var träffsäkert på något sätt. Jag känner mig hemma i den berättelsen.
Ja, men jag har ju drabbats av så fantastiska människor. Inte bara musiker utan överhuvudtaget. Och jag har alltid fascinerats av människor som lever lite grann vid sidan av. Och så har det varit, ja, från tonåren kan jag säga.
Mm.
Och när jag var 18-19 år så tog jag några värstingar ifrån Oskarshamn och åkte ut till en lägergård och var där en vecka för att jag tyckte att de skulle skärpa till sig och torka upp och bli rena. Och jag mår jättebra utav att ha udda människor runt omkring mig. Och Pelle är en udda människa. Mm. Men han är inte den första i mitt liv. Det har varit ganska många. Och det är ju jättemånga som har tagit sin tillflykt till hem till oss. Jag har ett ganska generöst hus och de har bott där. Och,
mm.
och jag har berikat mitt liv. Jag är så fantastiskt glad för alla människor.
Mm. Jag har ju också en sån bakgrund. Och jag kommer att tänka på den igår när jag såg din gitarr. För att nu förstår jag ju naturligtvis att det var inte en sån gitarr jag fick när jag fyllde 10 år. Men den liknade den jag fick när jag var 10 år. När mina föräldrar tyckte att jag skulle börja spela gitarr. Och jag önskar att jag hade fortsatt med det, men det gjorde jag inte. Men det påminner om... och tillsammans med den här historien om Pelle om mitt liv liksom, att jag hamnade i missbruk när jag var 13 och var i den svängen och sen vart jag ju nykter långt innan jag kom till kyrkan och mötte Gud och så, men var ju liksom en slav av det här samhällets regler på något sätt. Och sen när jag kom hit för 3 år sedan så har jag väl fortfarande varit någon slav av samhällets regler, men blir mer och mer ödmjuk inför den uppgiften som vi gör här. När vi gör ju stora insatser när det gäller diakoni och mat och tänker mycket på sådana människor som Pelle.
Mm.
Som kanske samhället har slutat tänka på.
Ja, visst.
Och på något sätt så blir då kyrkan eller människorna i kyrkan snarare sista möjligheten för sådana människor att komma tillbaka på något sätt. Och sen är det ju alltid vår uppgift att vägleda människor till Gud liksom.
Mm.
Utan att både vara fördömande eller med pekpinnar eller så, utan med...
Men det finns också en dubbelhet där. Kyrkans uppgift, som du säger, är att vägleda människor till Gud, men kyrkans uppgift är också att låta sig vägledas till världen och till verkligheten. Det är en tvåvägskommunikation, för att annars blir evangeliet, hur bra den är, så blir det en livslögn om vi inte är beredda att ta det här steget utanför oss själva också. Och det är det som är den stora utmaningen och hemligheten.
Mm.
Det är så märkligt. Om man tittar på de gånger som Jesus drabbar folk och det kommer folk till Jesus som de vill att han ska hjälpa dem på ett eller annat sätt, hela dem från någon sjukdom eller stötta dem, och då i det här läget så hade han bott i Tranås år 2000, då hade Jesus sagt, ja men vad fint, kom och stanna här i den här gemenskapen. Men han säger aldrig det. Han säger aldrig det. Utan han säger, gå och visa er för prästen. Gå. Mm. Och det här inandningen och utandningen, kom och gå. Det är den stora hemligheten, men det är också den stora utmaningen. Men det är det riktiga evangeliet, tycker jag. Vi måste våga lämna vår egen bekvämlighetszon för att möta verkligheten. Annars har vi missat allting.
Ja, det är väl som med allt annat, att det måste finnas ett utbyte av varandra liksom, annars så funkar det inte. Och det går ju inte att leva, eller det fina hade varit om man alla kunnat leva i en stor kommunitet bara, där det var så här fluffigt och rosa och gulligt. Det hade varit fantastiskt, men så ser inte verkligheten ut. Utan ska vi få människor till kyrkan, så måste vi gå ifrån kyrkan också. Och liksom hämta dem i verkligheten på något sätt. Och sen ha någon sorts svängdörrar. Och inte minst när vi pratar om missbrukare då, som vi jobbar väldigt mycket med här. Då måste man acceptera att deras väg är inte spikrak på något sätt. Utan ena dagen så är de jättekrya och goa och härliga. Och så nästa dag så är de nere i skiten igen. Och då måste vi acceptera det. Och det är kanske det tuffaste. Mm. Att man känner att man ger allting till en människa. Och sen så kastar de det på ett sätt då. När de går tillbaka till användare och sådär. Och det är då man inte får bli kränkt.
Nej, och det är då man måste ha lite is i magen också. Därför att jag känner igen det här ifrån den församlingsverksamhet som jag är engagerad i på Gotland i Visby. Där är det ju väldigt många människor som söker sig till oss och som finner en acceptans hos oss, att här får vi vara precis som vi är. Och de får vara precis som de är, men inte bara när de är snälla och trevliga och goda mot varann, utan som det har slagits i dörrar. Och som det, vilka konflikter, varje vecka har vi konflikt. Och då, det kan man ju gå under, därför att vi är så dåliga på att hantera konflikter också i ett kyrkligt sammanhang. Och det är bara att stänga av. Ja, men nu är han skitförbannad. Men låt honom vara det. Och håller det här, ja, då kommer han tillbaka om 3 minuter eller om 3 månader. Och då är det helt igen. Mm. Vi kan inte stirra oss blinda på alla som inte finns i gemenskapen just då. Mm. Utan vi måste fokusera på någon som faktiskt vi har runt omkring oss just nu. Det är det enda perspektiv vi har, tycker jag.
Men din församling, Vårdklockan där, du nämnde att ni var på dekis, gammal åldersprofil och allt det, va? Och då blir livsinjektionen, det blir just det här, gå ut, jag var naken när ni klädde mig, jag var hungrig och så vidare. Matteus 25. Det är vad som har skjutit nytt liv i den möjligen annars döda församlingen. Vad tror du? Det är enda,
alltså,
eller enda förklaringen.
Jag menar, vi hade 2 alternativ, men vi vågade inte ta ställning för något egentligen, utan vi lät tillfälligheterna välja. Att antingen upphöra eller gå upp i någonting annat, och det var nog kanske det närmaste alternativet som vi hade. Eller bara skälda och pysa ut. Eller att ställa oss till verklighetens förfogande. Och helt plötsligt så fanns, med Pelle och med Pelles vänner, så fanns verkligheten plötsligt innanför våra väggar. Och vi hade inget val. Ska vi be dem dra? Eller ska vi låta dem vara kvar? Och nu är det ju de som bär vår församling. Men inte bara de, utan väldigt många människor har ju också upplevt, inte enbart av religiösa skäl, utan också av sociala eller kulturella eller politiska skäl också kanske, att här är det en församling som faktiskt gör skillnad. Den vill jag stötta. Den vill jag stödja. Så att vi har ju haft jättemånga nya medlemmar som vi aldrig ser i kyrkan, men som mår bra av att veta att Vårdklockan kyrka tror vi på, därför att den har en diakonal profil, och det vill vi vara med och stötta.
Tror du att det är räddningen för utdöende kyrkor att man faktiskt...
Inte bara för utdöende, det är räddningen för församlingar överhuvudtaget. Det är att klä evangeliet i ett tydligt kroppsspråk, det vill säga diakonin, och ett socialt evangelium.
Vad tänker du om kyrkor och församlingar som inte har någon diakonal verksamhet eller som inte satsar?
Jag bara blir sorg, jag känner bara sorg.
De är på väg mot grav.
Ja, alltså, och man förlorar sig själv. Och det här är ju kyrkor som för 40 eller 60 eller 100 år sedan verkligen brann för ett helt evangelium, som engagerade sig i människors frälsning och sociala liv och dryckenskap och äktenskapsproblem och det ena med det andra. Och sen har man tappat det och blivit någon introvert sekt som bara bryr sig om sig själv. Och Jesus har ju flyttat ut för länge sedan. Men han behövs ju inte i de sammanhangen.
Nej, precis. Det är lite kafferepskänsla, ja, det är det. Liksom.
Ja. Det är därmed inte sagt att kafferep är av ondo.
Nej.
Men det får inte bara bli... Man måste brinna för någonting. Och då måste man brinna för människors rätt att faktiskt bli sedda och lyssnade till och tagna på.
Nu tror jag i och för sig att det skulle bli samma sak om det bara var diakoni, att det inte fanns några ord och det inte fanns någon trygghet i det liksom. Att om man bara, då blir man ju bara en hjälporganisation.
Ja, men då blir det socialtjänst. Ja. Då blir det socialen i varje kommun.
Så att...
ja, jag är ju inte så rädd för detta, måste jag säga. Därför att...
Ja, men om du tar bort Jesus.
Nej, det går ju.
Nej, jag menar
det. Nej, men Jesus är ju i alla... Nu ska jag inte framstå mer from än vad jag är, men Jesus är ju min grund. Det är ju i hans sätt att förhålla sig till medmänniskor som jag hittar ett mönster för mitt liv.
Mm. Ja, precis. Nej, men om man bara plockar bort skälet till att man gör diakoni och bara utför själva handlingen, så då blir det lika illa inom spädbarnsveckan som att bara ha kafferep liksom. Alltså fundamentet får ju aldrig urvattnas.
Nej, det har du rätt i.
Men för det går ju att titta på olika former av hjälporganisationer som till exempel när vi fick sån enorm invandring 2015, så skapades det ju organisationer som bara hade det som fundament. Nu är de döda, för deras funktion finns inte längre.
Nej, det är självdört, man säger.
Och det är ju för att man inte har ett ljus att följa liksom. Utan det är bara själva handlingen.
Ja, hårda ord egentligen.
Ja, fast det är ju det som är evangeliet. Ja. Alltså, det kan vara en bok som man läser, eller så kan det vara en bok som man lever. Mm. Och jag är helt övertygad om att om man väljer att leva enligt evangeliet, eller med evangeliet som något sorts fundament, då går det inte att göra dåliga saker.
Nej. Jättebra.
Men lyfter man då bort den där boken, vad har man då? Ja, man har ett gott hjärta, men vad leder det till när man liksom inte... Man bara ger folk saker. Och vi har ju såna tisdagsluncher här. Och ibland så har det känts som att vi är rädda för att prata om Bibeln på de här tisdagsluncherna. För att det kommer så många människor som inte har erkänt sig som kristna eller erkänt Jesus eller sådär. För oss ska inte det spela någon roll. Vi ska ju prata om evangeliet ändå. Samtidigt som vi delar ut maten, eller samtidigt som vi delar ut matkassar eller... Och nu går vi verkligen in i en prövningens tid. Nu vet vi inte om vi får... Willys har ju förbjudit utdelning av...
Av coronaskäl.
Ja, precis. Ja. Så nu kommer ju verkligen församlingens diakoni att prövas. För det är ju sån otrolig hjälp från Willys. Som vi... Ja, man tar ju för givet eftersom det händer varje vecka. Så det ska bli spännande och lite skrämmande också hur vi hanterar det här.
Du, Thomas, som inte kände Tony innan, jag ska bara nämna i förbigående att sin missbrukarbakgrund till trots har han skrivit 6 böcker.
Ja.
Det nästan hörs, va?
Det skulle inte förvåna mig alls.
Han är mycket välformulerad. Sträck på det.
Nej, men du sa inte 6 bra böcker. Så. 6 böcker kan ju vilken råd som han skrev.
Ja, men det är dessutom mycket bra böcker. Och de är ganska bra korrekturlästa också.
Jaha.
Ja, för det har jag gjort. Ja, naturligtvis.
Ja. Nej, alltså...
Ja, men det är en bra bild det här om jag nu får... Det är en sak att vara författare. Men det är en helt annan sak att vara redaktör eller korrekturläsare. Därför att, och det är egentligen vår roll som kyrka. Det är att ta evangeliet den här vägen så att det faktiskt blir möjligt att förstå och ta till sig 2020 i vår verklighet. Mm. Så vad vi är, så är vi är inte medförfattare och vi är inte historiker, utan vi är redaktörer, förvaltare utav ordet, så att ordet gärna blir handling också. Men vi måste vara förankrade i evangeliet. Det tror jag är jätteviktigt.
Ja.
Vad fint. Vad mysigt att få träffa er.
Ja, detsamma. Man ska inte använda för stora ord. Jag tycker inte om det. Man använder för stora ord. Men det här tror jag, för min del, för min personliga del, var en sån här life-altering moment. Att träffa dig. Ja, men det är sällan man träffar någon som,
också att det
som när man pratar, som när du predikade, så satt man ju bara så här. Vad är det som händer? Höll sig i stolen och bara klockrent alltihopa. Pekka har ju, vår pastor, har pratat mycket om dig. Men han pratar ju mycket om alla, så man lägger ju som inte så mycket tankekraft på det. Men, den här gången hade han ju rätt liksom. Så att, och hans fru Tinna är ju också så här. Om 15 år sa hon, när hon träffade dig första gången, och är fortfarande alldeles betagen. Så jag helt plötsligt ser fram emot de 40 närmaste åren.
Ja, det.
Så att, ja.
Jag hoppas att vi ses innan dess.
Och du har inte ens sagt någonting.
Ja, men jag sitter här och lyssnar och njuter.
Ja, men vi har ju känt varandra, vi har haft daglig kontakt i 3 år.
Ja.
Inte en gång har jag nämnt Thomas namn.
Nej, det kan jag inte förstå.
Vem menar du? Ja, förlåt mig. Ja. Du Thomas, Tony brukar alltid avsluta dessa poddar och så vänder sig till mig. Ja, och nu så får du säga några välvalda ord som har... Ja, just. Och i vanlig ordning har jag inte förberett mig. Men då blir det en liten grej i alla fall. Det gör han också till de gäster vi har. Men nu gör jag det istället. Kan du avsluta med någonting finurligt eller tänkvärt eller bara sant?
Oj. Vi har sjungit en sång idag i gudstjänsten som jag tycker nog sammanfattar också det här samtalet. Gud har utrustat oss med varandra. Och vi behöver varandra för att kunna förverkliga den här kallelsen som vi har. Att vara människor. Att vara ljus i världen. Att vara hopp. Att vara bärare av barmhärtighet och nåd. Gud har utrustat oss med varandra.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com